Är det ljud? Vi ber tillsammans. Herre, tack för att vi får fira gudstjänst tillsammans. Tack för att du, Jesus Kristus, är här. Du som har sagt att det två eller tre är församlade i ditt namn. Där är du. Och vi tackar dig för att vi får vara här, sitta vid dina fötter, lyssna till dig, ta emot av dina goda gåvor. Amen. Jag ska läsa en text ifrån Hebreerbrevet 6. Vi kommer få den på väggen. En text som handlar om hoppet. Vers 17-20. Då nu Gud särskilt ville bevisa för dem som hans löfte gällde hur orubbligt hans beslut är, gick han i borgen för det med en ed. Hans avsikt var att genom två orubbliga utfästelser, i vilka han som Gud omöjligt kan ha ljugit, ge oss en stark uppmuntran, oss som har tagit vår tillflykt till det hopp som ligger framför oss. Detta hopp är vår själs ankare. Det är tryggt och säkert och når innanför förhänget dit Jesus öppnade vägen för oss då han blev överste präst för evigt, en sådan som Melkisedek. Ja, den här helgen är ju det vi då kallar för Allhelgonahelgen. En del av oss kanske har varit vid någon kyrkogård, eller att man kanske tänker ändå på någon anhörig som har dött, kanske i år eller tidigare. Och jag brukar ibland tänka omkring det här med människans födelse och människans död, att det är som två dörrar. Födelsen är ju som dörren in i tid och rum, medan då döden är dörren ut ur tid och rum. Och man kan tänka att de två dörrarna, de är verkligen varandras motsatser. Men om man har suttit med i närheten vid en förlossningssäng eller vid en dödsbädd, så har man ändå erfarit någonting av ungefär av samma känsla. I alla fall har jag den erfarenheten själv, att det har funnits någonting som jag har upplevt detsamma vid en förlossningssäng som vid en dödsbädd. Man kan tänka sig att de är precis varandras motsatser, men ändå har de någonting gemensamt. Och jag tror att det är att vid en förlossning så är det som att den där tunna hinnan mot det eviga, att man är väldigt nära. Precis som när man sitter ner vid en dödsbädd. Jag kommer ihåg när jag satt och vakade vid min mors dödsbädd, att där var också den här tunna hinnan mot det eviga. Det var som att den var förnimbar. Och när vårt första barn föddes, och på samma sätt som när min mor dog, så när jag sen gick ut till parkeringen, så var det också ungefär samma känsla. Att oj, vad märkligt. Här rullar livet bara på här ute, och folk gör det ena och det andra. Och det kändes som att jag har på något sätt gjort ett avsteg från det här med tid och rum. Och så kommer man plötsligt tillbaka till tid och rum. Ja, det finns någonting där vi ibland liksom tangerar det eviga. En bild av att verkligheten är mycket större än det vi ser och hör. Jag har använt den tidigare någon gång, men det var bra länge sedan, så den har ni glömt för länge sedan. Och har ni inte glömt det så är det helt okej. Men tänk er i alla fall att ett tvillingpar som finns i sin mammas mage. Och fantisera nu, det är ju det som är bra med fantasin, alltså den har ju inga gränser. Fantisera nu att det här tvillingparet skulle kunna kommunicera med varandra, att de hade ett språk och skulle kunna prata med varandra. Och säg då att den ena tvillingen skulle säga så här att jag har en stark känsla av att det faktiskt finns någonting mer än bara detta. Visst är det liksom härligt här, varmt och gott och så vidare, men det är ungefär som att det finns någonting mer. Och så säger kanske den andra tvillingen, ja men tror du verkligen på ett liv efter detta? Ja, alltså ibland kan jag ungefär nästan som att jag kan höra att det finns någon annan röst än våra röster. Och så kommer då liksom den här dagen, förlossningsdagen, då tvillingarna liksom föds in ut i en så mycket större värld än vad de liksom bara i sin vildaste fantasi kunnat ana. En så mycket större verklighet. Och det kanske inte är konstigt då att Bibeln just använder det här uttrycket förlossning också om vår död. Det står på ett ställe om vår kropps förlossning. Den kristna vägledningstraditionen, den säger så här att långt allvarligare än att synda är att förlora hoppet. Det är så att hoppet är det som verkligen bär oss när det kan kännas tungt ibland, när det är mörkt. Vi människor är fenomenala många gånger på att ändå kanske urskilja hopp, se möjligheter, att någonting kan ändras. Och det här är ju oerhört viktigt för oss liksom, att kunna leva under tider av där det är verkligen någon känsla av hopplöst. Vi bär ändå något hopp. Men frågan är ju, var finner hoppet sin näring? Vad finns det egentligen för skäl att hoppas? Och jag tänker på, inte minst i vår tid, där det är så mycket kan man tycka som pekar i fel riktning. Ta till exempel corona, en andra våg, klimatkrisen som bara tycks vara ohejdbar, terrorhot, korrupta ledare i vår värld som mer verkar vara ute efter egen makt och att snarare istället för att kunna samtala med varandra gör allt för att smutskasta varandra. En människa sa så här, den som är optimistisk idag är helt enkelt inte uppmärksam. Men i Bibeln så verkar det som att det finns ett hopp som besjungs, som inte är detsamma som optimism, som inte är detsamma som positivt tänkande, som liksom inte ständigt är ett upprepande av det här mantrat, ja men det ordnar sig nog. Utan det verkar som att i Bibeln så finns det ett hopp av ett helt annat slag. Om Abraham så står det i Romarbrevet 4, vers 18. Där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde. Där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde. Det känns ju lite motsägelsefullt. Allt hopp är ute. Ändå står det om Abraham att han höll fast vid hoppet och trodde. Guds löfte till Abraham och Sara var att de skulle få ett barn. Och inte bara ett barn. Abraham hade fått löftet att han skulle bli ett stort folk som Gud skulle välsigna. Och alla skulle söka Abrahams välsignelse. Och vid ett tillfälle så när Gud talar till Abraham så beskriver han detta folk som, ja, kan du räkna sandkornen? Ja, då kan du få liksom en uppfattning om hur stort detta folk ska bli. Och vid ett senare tillfälle så får Abraham uppmaningen att gå ut och titta på stjärnhimlen och räkna stjärnorna. Så stort ska folket bli, så många. Kan du räkna det här? Ja, då kommer du kunna räkna detta folk. Och vad är det som händer för Abraham och Sara? Åren går och bäst före datum för att föda barn, det liksom passeras med årsvis. Och i versen senare, vers 19, så står det att Abraham var 100 år. Han var utan livskraft. I Hebreerbrevet 11 så står det att han var så gott som död, Abraham. Och att Saras modersköte var dött. Så allt hopp var verkligen ute. Och ändå, när man läser den här versen där allt hopp var ute, höll Abraham fast vid hoppet och trodde. Ja, men så förstår man ju att tydligen så fanns det ändå någonting att hoppas på. Och vad var det som fanns att hoppas på? Jo, i vers 20 och 21 så står det att det fanns ett löfte från Gud. Gud har lovat någonting. Gud har talat in i Abrahams liv. Och det är detta som är egentligen helt avgörande för hoppet. Gud är den som talar in i en människas liv. Och då är det som att då tänds det ett ledljus hos den människan. Hoppets ledljus. Och det verkar som att även om omständigheterna då liksom pekar åt ett helt annat håll, så finns det ett annat ljus som lyser i Abrahams liv. Så när Abraham hoppas så är det för att Gud har gett ett löfte. Gud har sagt någonting. Och Abraham litade på och höll fast vid detta löfte. Och man kan säga att det var inte bara att Abraham höll fast i det här löftet, utan löftet hade Abraham i sitt grepp. Så när Abraham, som han också ändå gjorde, ibland tvivlade och förtvivlade, så hade det här hoppet, eller det här löftet, Abraham i sin grepp. Och när Abraham såg på sig själv, tänkte på sin egen kropp, när han såg på Sara och hennes ålder, ja, då misströstade han. Och han blev besviken. Man kan läsa om när han klagade på Gud. Det kommer inte bli någonting. Och han försöker till och med liksom ta saken i egna händer. Hans tjänstekvinna får liksom rycka in i Saras ställe. Men det var inte så Gud hade tänkt. Så det fanns också ändå utrymme för att tvivla, förtvivla, känna vrede och ilska till och med mot Gud. Men liksom i mötet med Gud så hände ändå också någonting med Abraham. Han fick förtröstan tillbaka, tron tillbaka, och hoppets ledljus flammade upp igen. Så tilliten till Gud och att han är trofast och att det han har sagt och lovat att det håller, det är grunden för vårt hopp. Tron är grunden för det vi hoppas, står det i Hebreerbrevet 11 och 1. Ja, som vi har berört här, så denna helg är den helg som vi kallar för allhelgona. Och i förrgår så var jag på två kyrkogårdar i Mariestad. Den gamla, det vi kallar för den gamla, och för den nya kyrkogården. Och vi var vid mina föräldrars grav. Vi var med mina farföräldrars grav. Vi var vid Harriets brors grav och vid hennes föräldrars grav. Då tänker man när man står så här vid en gravsten att det man gör det är att man läser namnet på nytt. Och så läser man födelsedatum och så läser man dödsdatum. Och så tänker man att det kan kännas så där definitivt. Födelsedatum, det är en punkt. Dödsdatum, det är liksom slutpunkten. Men när vi läser Guds ord, och om vi till exempel läser berättelsen om när Jesus står vid en grav, vid Lazarus grav, så förstår man att livet handlar inte bara om ett datum där och ett datum där. Liksom gravstenen är inte en mur, utan gravstenen är på något sätt, det blir en port som har öppnat sig mot, liksom, som vi sa inledningsvis, en större verklighet, mot evigheten. När Jesus står vid Lazarus grav så finns det fullt av medlidande med den som sörjer. Ja, han gråter själv vid denna grav. Han älskade Lazarus och han kände en stor sorg. Men liksom mitt i detta så gläntar han också på dörren att det finns en större verklighet. Och så säger han att jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och så får liksom Lazarus bli ett tecken på denna uppståndelse. Och Jesus kallar Lazarus ut ur graven. Bara lite senare i Jesu liv så läggs Jesus själv i en grav. Och den graven, vet vi, den är tom. Därför att han är uppståndelsen och livet. Vi hoppas därför att någon har gått före. Jesus är den som har dött allas våran död. Och Jesus är den som stiger ut ur alla tomma gravar. Och det här hoppet gäller inte bara människan, utan vi tror, och den kristna tron lär, att det gäller hela skapelsen. Människan ska befrias, men också skapelsen ska upprättas. I Romarbrevet 8 så kan man läsa om att skapelsen väntar och längtar efter den dagen. Och vi tror inte att skapelsen är någonting som ska slängas på soptippen. Utan vi tror att skapelsen ska upprättas och bli det som Gud har tänkt och ämnat. Vi tror på nya himlar och en ny jord. Och det betyder en ny jord, en återskapad jord. Där frid och rättfärdighet bor. Och som vi läste inledningsvis, detta hopp, vad är det för någonting? Jo, kanske någon har det runt halsen, ett ankare. Detta hopp är vårt ankare. Vi har förankrat vårt liv. Vi liksom är en som en båt som inte liksom förankrar oss i oss själva. Alltså en båt kan ju, hur stor den än är, om det så är en finlandskryssare, spelar ingen roll. Den kan liksom inte ankra i sig själv. Utan man måste ankra i någonting som är betydligt starkare och fastare. Och så står det att vårt ankare, den sträcker sig ända in i himlen. Visserligen så är det som att vi har liksom en lång lina, vi lever våra liv här och nu. Men ankaret, det har vi förankrat innanför förlåten. Alltså in i den allra djupaste gemenskapen med Gud. Där allting är helt och där allting är upprättat. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att du vill uppmuntra oss i vårt hopp. Tack för att det som vi också läste inledningsvis, att du har fött oss på nytt till ett levande hopp. Tack för att vi inte behöver förlita oss på allmän optimism eller positivt tänkande, utan vi får fästa vår blick på dig, du som är den levande guden och du som håller det du har lovat. Även när vi precis som Abraham ibland kan tycka att allt hopp är ute, så sätter vi vårt hopp till dig, till ditt ord och till dina löften. Stärk vårt hopp i Jesu namn. Amen.